Kapitel 8. En enkel kvinna från landet. Lägret låg ungefär en rastmil längre fram, väl dolt från vägen bland de låga skogklädda kullarna. De red över en å vars fem steg breda strömfåra som djupast nådde till knäna och på ömse sidor kantades av ytterligare fem steg torra stenar. Det var osannolikt att någon skulle råka på dem av en händelse här. Den närmaste bebodda bondgården låg mer än en mil bort och Perrin hade personligen kontrollerat att människorna där tog sina djur någon annanstans för att dricka. Han hade verkligen försökt undvika uppmärksamhet så mycket som möjligt genom att färdas på små undanskymda stigar de gånger de inte kunde ta skydd av skogen. Men egentligen var det fåfänga ansträngningar. Hästarna kunde beta var helst det fanns gräs, men de måste ha åtminstone lite foder och även en liten här måste köpa mat, mängder av mat. Varje man behövde 4 pund om dagen i mjöl, bönor och kött. Ryktet måste ha spritts över hela gelden, men förhoppningsvis misstänkte ingen vilka de var. Perrin grinade illa. Kanske inte, inte förrän han hade öppnat sin stora trut. Likväl skulle han inte ha kunnat göra på något annat sätt. Egentligen var det 3 olika läger som låg intill varandra, inget av dem långt från ån. De färdades tillsammans, alla följde honom och antogs lyda hans order. Men det var så många olika personer som var inblandade och ingen var helt säker på att de andra strävade efter samma mål. Runt 900 soldater ur Mains vingarde hade trängt ihop sina lägereldar mellan hästarnas tjuderlinor på en vid äng med brunt nedtrampat gräs. Han försökte stänga näsborrarna för den sammansmälta lukten av hästar, svett, spillning och kokt getkött. Det var ingen trevlig blandning en varm dag. 1 dussin beridna vaktposter red sakta runt lägret 2 och 2, alla med lansarna i exakt samma vinkel och med samma röda vimplar. Men resten av mejnerna hade tagit av sig hjälmar och bröstharnesk. De låg utan rock och ofta utan skjorta på sina filtar i solen eller spelade tärning i väntan på att maten skulle bli klar. En del av dem tittade upp när Perrin passerade och några rätade på sig från sina sysslor för att studera nytillskotten till hans sällskap. Men ingen kom springande, så patrullerna var fortfarande ute. Små patruller utan lansar som kunde se utan att synas. Det var i varje fall vad han hoppades, hade hoppats. En handfull gaishainer var sysselsatta med olika uppgifter bland de visa slåga brungrå tält på den glest trädbevuxna kullen som reste sig ovanför Mainerlägret. På det här avståndet såg de vitklädda gestalterna harmlösa ut med ödmjukt nedvända ansikten. De såg ungefär likadana ut när man kom närmare, men de flesta av dem var från Shaido. En gaishain var en gaishain, menade de visa. Men Perrin litade inte på någon Shaido som han inte hade framför ögonen. Borta på ena sidan av sluttningen låg 1 dussintal spjutjungfrur i Karinshore på knä i ring kring Shalin under ett slokande läderbladsträd. Shalin var den mest hårdföra av jungfrurna trots sitt vita hår. Hon hade också skickat ut spanare, kvinnor som kunde förflytta sig lika snabbt till fots som mejnerna till häst och hade betydligt större utsikter att undvika ovälkommen uppmärksamhet. Alla de visa verkade vara inne i tälten, men en smärt kvinna som stod och rörde om i en stor gryta rätade på sig och gned sig i ryggen medan hon såg Perrin och de andra rida förbi. En kvinna i ridklänning av grönt siden. Han såg Mashuris mörka min. Eishider rörde inte om i kittlar. Eishider utförde inte heller de andra uppgifter som de visade lät henne och Seonit ta hand om. Mashuri la skulden på Rand, men Rand var inte här. Det var däremot Perrin. Finge hon hälften av en chans skulle hon flå honom levande. Edara och Neverin vek av uppåt kullen. Trots de långa, vida kjolarna rörde de knappt upp de döda löven som låg i tjocka lager på marken. Sheonid följde efter, fortfarande med kinder som svällde ut kring näsduken i hennes mun. Hon vred sig i sadeln och tittade bakåt mot Perrin. Om han överhuvudtaget kunnat tänka sig en ängslig ACD så skulle han ha använt det ordet för hennes min. Bakom henne red Farren och Terrill med mörk uppsyn. Masuri såg dem komma. Hon skyndade sig att böja sig över den svarta kitten igen och röra med förnyad energi som om hon aldrig hade slutat. Så länge Masuri förblev i de visas vård behövde Perrin knappast oroa sig över att bli flodd. De visa verkade hålla sina lärlingar i mycket strama tyglar. Neverin tittade på honom över axeln, ännu en av de mörka blickar han hade fått av henne och Edara sedan han skickade iväg sin varning, sitt hot med den orakade mannen. Perrin suckade uppgivet. Han behövde inte vara orolig för sitt skinn om inte de visa fick för sig att de ville ha det. För många olika personer, för många olika mål. Meigdin red vid Fails sida. Det såg ut som om hon inte ägnade någon uppmärksamhet åt det som de red förbi. Men han skulle inte ha satsat ett sprucket kopparöre på att det verkligen var så. Hennes ögon hade blivit lite större när hon fick se de majenska vaktposterna. Hon visste uppenbarligen var röda bröstharnesk och hjälmar som liknade stålkrukor med brätten betydde. Lika säkert som hon hade känt igen en ACDs ansikte. De flesta människor skulle inte ha känt igen någon dera, särskilt inte folk som var klädda som hon. Hon var ett mysterium, denna Meigdin. Av någon anledning verkade hon vagt bekant. Lini och Talanvor, det var vad han hade hört Meigdin kalla mannen som ridit efter henne. Unge Talanvor, trots att det på sin höjd kunde skilja 4 eller 5 år mellan dem, höll sig så nära Meigdin som möjligt, även om Aram, som följde Perrin i hälarna, kom i vägen. Detsamma gjorde en liten, skintorr, snipig kar vid namn Balwer, som tycktes ägna omgivningen ännu mindre intresse än Meigdin låtsades göra. Trots det misstänkte Perrin att Balwer såg mer än hon. Han kunde inte riktigt sätta fingret på varför, men de få gånger han uppfattat den benige lille mannens lukt hade han kommit att tänka på en varg som vädrar i luften. Undligt nog kände han ingen rädsla hos Balwer, bara hastigt undertryckta spetsar av irritation som då och då sköt fram ur den skälvande lukten av otålighet. Resten av Meigdins följeslagare höll sig en god bit bakom dem. Den tredje kvinnan, Breen, viskade hetsigt någonting till en stor kar som red med nedvänd blick och ibland nickade utan att säga någonting, ibland skakade på huvudet. Karn var ett råskinn om han någonsin sett det, men även den korta kvinnan hade en hård ton i sin utstrålning. Den sista mannen höll sig bakom dessa två, en rund man med illa tilltygad stråhatt som han hade neddragen framför ansiktet. Liksom de andra männen bar han svärd, men på honom såg det lika konstigt ut som på Balwer. Den tredje av lägrets avdelningar bredde ut sig bland träden precis bortom kullen med eiltälten. Det täckte lika stor yta som vinggardets, trots att det innehöll betydligt färre människor. Här stod hästarna tjudrade en god bit bort från lägereldarna så att doften av kvällsvard ensam fick fylla luften. Grillad get den här gången tillsammans med hårda rovor som bönderna trots de bistra tiderna förmodligen tänkt ge till grisarna. Närmare 300 tjuvflodsmän som hade följt Perrin hemifrån grillade kött på spett, lagade kläder, kontrollerade bågar och pilar. Alla spridda i smågrupper om 5 eller 6 vänner runt varje eld. Nästan alla vinkade och ropade hälsningar, men det hördes alldeles för många först Perrin och Perrin guldöga för hans smak. Fail hade i varje fall rätt att bära de titlar de tilltalade henne med. Grady och Nild deltog inte i jublet. De stod utan att svettas i sina nattsvarta rockar vid den lägereld som de hade gjort upp en bit bort från de andra och bara tittade på honom. Förväntansfulla blickar, tyckte han. Vad väntade de på? Det var en fråga han alltid ställde sig när han såg dem. Ashamanerna gjorde honom illa till mots, mer än Eishedena och de visa. Att kvinnor ledde kraften var naturligt, om också inte något man tog lätt på. Grady liknade trots rocken och svärdet en bonde med sitt alldagliga ansikte, medan Neil såg ut som en sprätt med sin snurrade mustasch. Men Perrin kunde inte glömma vad de var och vad de hade gjort vid Dumais brunnar. Å andra sidan hade han också varit där. Ljuset hjälpa honom, det hade han. Han flyttade handen från yxan han hade i bältet och satt av. Tjänstefolk, män och kvinnor från först Dobrains gods i Carhain kom springande från tjuderlinorna för att ta hand om hästarna. Ingen av dem nådde Perrin längre än till axeln. Folk i enkla kläder som oupphörligen bugade och neg inställsamt. Fail sa att han bara gjorde dem oroliga när han försökte få dem att sluta upp med det, eller åtminstone inte fara upp och ner runt honom riktigt så mycket. Sanningen att säga stämde hans luktintryck med vad hon sa, och efter någon timme var de alltid igång igen. Andra tjänare, nästan lika många som tjuvflodsmännen, skötte hästarna eller arbetade bland förrådskärrorna med höga hjul som stod i långa rader. Några ilade in och ut i ett stort rött och vitt tält. Som vanligt lockade åsynen av detta tält fram en missnöjd grymtning från Perrin. Barrelane hade ett ännu större tält i den mainska delen av lägret och dessutom ett för sina två kammarjungfrur och ännu ett för de båda tjuvjägare som hon hade envisats med att ta med sig. Anura hade ett eget tält liksom Galen. Men här var det bara han och Fail som hade ett. För sin egen del skulle han lika gärna ha sovit under bar himmel liksom de andra männen från tjuvfloden. De hade inte mer än en filt över sig på natten. Regn behövde man sannligen inte oroa sig för. De karhainska tjänarna rädde sina bäddar under kärrorna. Det kunde han emellertid inte begära att Fail skulle göra. Inte när Barrelane hade ett tält. Om han bara kunde ha lämnat kvar Barrelane i Carhain. Fast i så fall skulle han ha varit tvungen att skicka Fail till Beetle. På varsin hög, nyhuggen stolpe som körts ner i marken på ett öppet område vid tältet hängde två banerer som gjorde honom på ännu sämre humör. Vinden hade tilltagit något, men den var fortfarande för varm. Än en gång tyckte han sig höra avlägsen åska i väster. Flaggorna vecklade ut i sävliga böljor, sjönk ihop under sin egen vikt och vecklades ut igen. Hans rödkantade fana med ett rött varghuvud mot vit botten och det länge sedan försvunna Manatharans röda örn var åter ute i det fria, tvärt emot hans order. Må så vara att han inte längre försökte gömma sig, men det som nu var Gelden hade en gång varit en del av Manatharan. Aleandri skulle knappast bli vänligare stämd av att höra talas om det baneret. Han lyckades frambringa en vänlig min och ett leende åt den kraftiga kvinnan som efter en djup nigning ledde bort Rapper, men det var inte lätt. Det var meningen att folk skulle lyda furstar, och om han nu skulle föreställa en furste klarade han det inte särskilt bra. Meigdin stod med händerna i sidorna och betraktade de båda fanorna medan hennes häst fördes bort tillsammans med de andra. Förbryllande nog höll Breen båda deras knyten i ett klumpigt grepp. Hon såg på den andra kvinnan med gräl sjuk min. Jag har hört talas om baner som dessa, sa plötsligt Meigdin, bredgat. Visserligen röjde hennes röst ingen vrede och hennes ansikte var slätt som is, men likväl fylldes Perrins näsborrar av hennes ursinne. De höjdes i Andor, i Tjuvfloden, av män som gjorde uppror mot sin rättmätiga regent. Ibarra är ett Tjuvflodsnamn, om jag inte tar fel. Vi vet inte mycket om rättmätiga regenter i Tjuvfloden, fru Meigdin, morrade han. Han tänkte flå den som satte upp fanorna den här gången, om ryktena om uppror hade nått så här långt. Han hade redan alldeles för många bekymmer att tampas med för att behöva ännu fler. Jag tror väl att Morgase var en god drottning, men vi var tvungna att försvara oss på egen hand, och det gjorde vi. Plötsligt gick det upp för honom vem hon hade påmint honom om, Elaine. Inte för att det hade någon betydelse. Han hade sett karar 1000 mil hemifrån som kunnat tillhöra familjer som han kände hemma i Emonswall. Ändå måste det finnas något skäl till hennes vrede. Hennes uttal kunde vara andoranskt. Det är inte så illa i Andor som ni kanske har hört, sa han till henne. Det var lugnt i Camlin senast jag var där, och Rand, draken återfödd, tänker sätta Morgases dotter Elaine på lejontronen. Meigdin lät sig inte blidkas, tvärtom. Hon vände sig mot honom med blixtrande ögon. Han tänker sätta henne på tronen. Ingen man sätter en drottning på lejontronen. Elaine kommer att göra anspråk på Andors tron därför att hon har rätt till den. Perrin kliade sig i huvudet. Han önskade att Feil kunde sluta att bara titta så lugnt på kvinnan och säga någonting istället. Men det enda hon gjorde var att stoppa ridhandskarna innanför bältet. Innan han kom på vad han skulle säga kom Lin i farande, tog Meigdin i armen och ruskade om henne så att tänderna skallrade. Nu ber du om ursäkt, röt den gamla. Den här mannen räddade ditt liv, Meigdin, och du glömmer dig. En enkel kvinna från landet som tilltalar en furste på det viset. Kom ihåg vem du är och låt inte din tunga dra olycka över dig. Även om den här unge herremannen hade någonting otalt med Morgase, så vet ju alla ändå att hon är död. Och hur som helst är det inte ditt bekymmer. Nu ber du om ursäkt innan han blir arg. Meigdin stirrade på Lini med gapande mun, ännu mer förbluffad än Perrin. Än en gång förvånade hon honom emellertid. Istället för att få ett vredesutbrott mot den vithåriga kvinnan stramade hon sakta upp sig, rätade på axlarna och såg honom i ögonen. Lini har alldeles rätt. Jag har inte rätt att tala till er på det viset, ersnåd Ibarra. Jag ber om ursäkt, ödmjukt, och önskar att ni kan ge mig er förlåtelse. Ödmjuk. Hennes min var envis, hennes ton stolt nog för en HD, och av hennes doft att döma var hon redo att bita hål på någonting. Den är er, sa Perrin skyndsamt, vilket inte tycktes blidka henne det minsta. Hon log på ett sätt som kanske var menat att förmedla tacksamhet, men han hörde hur hon skar tänder. Var alla kvinnor vansinniga? De är varma och smutsiga, kära maker, sa Feil, som äntligen bestämt sig för att gripa in. Och de senaste timmarna har säkert varit en svår prövning för dem. Aram kan visa männen var de kan tvätta sig. Jag tar med mig kvinnorna. Jag ska låta hämta våta tvättlappar så att ni kan tvätta händerna och ansiktet, sa hon till Meigdin och Lini. Hon gjorde en gest åt Breen att följa med och började valla dem mot tältet. Efter en nick från Perrin gav Aram männen tecken att följa honom. Jag skulle vilja tala med er så snart ni har tvättat er, mäster Jill, sa Perrin. Han kunde lika gärna ha trollat fram ett nytt eldhjul. Meigdin snodde runt och stirrade på honom, och de båda andra kvinnorna stannade tvärt. Talanvor hade plötsligt handen om svärdsfästet igen, och Balwer ställde sig på tå och kikade fram över sitt knyte med huvudet lutat åt en ena sidan än andra. Kanske inte en varg ändå, utan snarare något slags fågel som spanade efter katten. Den tjocke mannen, Basil Gill, tappade sina tillhörigheter på marken och hoppade en fot upp i luften. Men se Perrin, stammade han och ryckte stråhatten från huvudet. Svetten hade lämnat långa spår efter sig i smutsen på hans ansikte. Han böjde sig för att ta upp knytet, ångrade sig och rätade snabbt på sig igen. Ers nåd, Perrin, menar jag. Jag trodde att det var ni, men när de kallade er förste visste jag inte om ni ville veta av en gammal värdshusvärd. Han gned sig om den nästan kala gässan med en näsduk och skrattade nervöst. Naturligtvis pratar jag gärna med er. Tvätta mig kan jag göra sen. Hallå där, Perry, sa den storvuxne mannen. De tunga ögonlocken fick Lam Gwyn Dorn att se lat ut, trots alla muskler och ärren på hans ansikte och händer. Vi hörde att unge Rand var draken återfödd, mäster Jill och jag. Borde väl ha begripit att du skulle komma upp dig i världen också. Perrin Ibarra är en bra karl, fru Megdin. Jag tror att ni kan anförtro honom vad ni vill. Han var inte lat och inte dum heller. Aram gjorde en otålig knyck med huvudet och Lam Gwyn och de båda andra följde efter honom. Men Talanvor och Balwer drog benen efter sig och kastade undrande blickar bakåt mot Perrin och mäster Jill. Bekymrade blickar. Och på kvinnorna. Fail hade fått fart på dem igen, men också de kastade åtskilliga blickar på Perrin och mäster Jill och männen bakom Aram. Plötsligt var de inte alls glada åt att bli skilda åt. Mäster Jill torkade sig om pannan och log osäkert. Ljus, varför luktade han av rädsla, undrade Perrin. Var det för honom? Rädd för en man som var förbunden med draken återfödd. Utgav sig för att vara förste och anförde en visserligen liten men dock här som utmanade profeten. Och satte munkavle på Aesir Deir. Han skulle säkert få skulden för det också. Nej, tänkte Perrin ironiskt. Hur skulle någon kunna bli skrämd för så lite? Förmodligen var allihopa rädda för att han helt sonika skulle ta livet av dem. Han tog mäster Jill vid armen och försökte lugna ner honom medan han ledde honom bort till en stor ek som stod ett hundratal steg från det rödvita tältet. De flesta av trädets löv var borta och de som fanns kvar var bruna, men dess kraftiga grenar som bredde ut sig ovanför marken skänkte viss skugga. Några av de knotiga rötterna var så tjocka att de kunde göra tjänst som bänkar. Perrin hade suttit på en av dem och rullat tummarna medan lägret gjorts i ordning. Så fort han försökt göra någon nytta själv var det 10 olika personer där som slet ifrån honom vad han hade för händer. Basil Jill blev inte bättre till mods hur mycket Perrin än frågade om drottningens hägn, hans värdshus i Camelin, och pratade om sina minnen från den gång han varit där själv. Å andra sidan drog sig kanske Jill till minnes att detta besök knappast varit särskilt lugnande med Aesir Deir, prat om den svarte och en hastig flykt i natten. Han vankade oroligt av och an med sitt knyte tryckt mot bröstet, flyttade dess vikt från ena armen till den andra och svarade korthugget efter att ha fuktat läpparna med tungan. Mäster Jill, sa Perrin till sist. Sluta kalla mig först, Perrin. Jag är ingen förste. Det hela är väldigt invecklat. Men jag är ingen förste, det vet ni. Naturligtvis, svarade den fetlagde mannen och satte sig äntligen på en av ekrötterna. Han verkade motvillig att lägga ifrån sig knytet och tog tveksamt händerna från det. Som ni säger, först Perrin. Rand, hans nåd draken. Tänker han verkligen låta hennes nåd Elaine få tronen? Jag menar förstås inte att jag tvivlar på ert ord, fortsatte han skyndsamt. Han tog av sig hatten och började badda sig i pannan igen. Även för att vara så tjock svettades han dubbelt så mycket som var befogat, tyckte Perrin. Jag är övertygad om att hans nåd draken tänker göra precis som ni sa. Hans skratt var ostadigt. Ni ville tala med mig. Och knappast om mitt värdshus, tror jag. Perrin pustade trött. Han hade trott att ingenting kunde bli värre än när gamla vänner och grannar började buga och skrapa för en. Men de glömde sig i varje fall ibland och sa vad de egentligen tyckte. Och ingen av dem var rädd för honom. Ni är långt hemifrån, sa han med vänlig röst. Det dög inte att gå för fort fram med en man som var beredd att hoppa ur sitt eget skinn när som helst. Jag undrade vad det var som hade fört er hit. Inte någon sorts bekymmer, hoppas jag. Säg nu som det är, Basil Jill, hördes vast från Lini som kom marscherande mot eken. Och inga onödiga utbroderingar. Hon hade inte varit borta länge, men på något sätt hade hon hunnit tvätta ansiktet, borsta håret och sätta upp det i en prydlig vit knut i nacken. och dessutom slå bort det mesta av resdammet från den enkla ylleklänningen. Hon ägnade Perrin en nödtorftig nigning men pekade sen på Jill med ett knotigt finger. Tre saker finns det som irriterar som värst. En tand som värker, en sko som klämmer och en man som pladdrar. Så nu håller du dig till saken och berättar inte mer för den unge fursten än han vill höra. En kort stund höll hon den gapande värdshusvärden fastnaglad med en förebroende blick. Sen neg hon hastigt mot Perrin igen. Han älskar ljudet av sin egen röst. Det gör alla män. Men nu kommer han att berätta ordentligt i snåd. Mäster Jill blängde på henne. Och när hon med en skarp gest uppmanade honom att sätta igång muttrade han någonting för sig själv. Din beniga gamla, var vad Perrin uppfattade. Vad som hände? Enkelt och osmyckat. Den runde mannen blängde på Lin igen, men hon verkade inte ta någon notis om det. Var att jag hade ett ärende ner till Lugard där jag fått erbjudande att köpa in ett parti vin. Det intresserar knappast er. Jag tog förstås med mig Lamgwin, så då fick Breen också följa med eftersom hon vägrar att släppa honom ur sikte om det inte är helt nödvändigt. På vägen stötte vi ihop med fru Drawlane, fru Magdin som vi kallar henne, och Lini och Talanvor, och så Belwar förstås. På vägen, inte långt från Lugard. Magdin och jag hade tjänst i Marandi, inflikade Lini med otålig röst. Tills oroligheterna började där. Talanvor var en av husets soldater och Belwar var sekreterare. Herrgården blev nedbränd av rövare och vår matmor hade inte råd att ha oss kvar, så vi bestämde oss för att färdas tillsammans för säkerhets skull. Jag skulle just berätta det, Lini, brummade mäster Jill och kliade sig bakom örat. Vinhandlaren hade lämnat Lugard och gett sig ut på landsbygden av någon anledning och... Han skakade på huvudet. Det är alldeles för mycket för att gå in på några detaljer, Perrin. Först Perrin menar jag. Förlåt mig, ni vet ju själv att det är oroligheter överallt nu för tiden, av ett eller annat slag. Så fort vi flydde från en sort sprang vi rakt in i en annan och hela tiden kom vi bara längre bort från Camlin. Och här är vi nu, glada att få vila lite. Det var det hela för att göra en lång historia kort. Perrin nickade sakta. Vad Jill berättade kunde för all del vara sant, men han hade lärt sig att folk oftast hade 100 olika skäl att ljuga eller bara förtiga saker. Med en grimas drog han fingrarna genom håret. Ljus. Han började bli lika misstänksam som en Carhanier. Och ju djupare Rand drog in honom i sina affärer, desto värre blev det. Varför i all världen skulle Basil Jill av alla människor ljuga för honom? Magdin hade varit kammarjungfru hos en adelsdam, van vid privilegier och nu kom en på obestånd. Det förklarade hennes uppförande. En del saker var faktiskt enkla att förklara. Lini stod med händerna fridsamt knäppta framför livet, men hon iakttog honom med vaken blick. Inte helt olik en falk själv. Mäster Jill började skruva på sig så fort han slutat prata. Han verkade uppfatta Perrins grimas som ett krav på mer. Han skrattade, mer besvärat än roat. Jag har inte sett så mycket av världen sedan Ale-kriget och på den tiden var jag betydligt smalare än nu. Kan ni tänka er? Vi har varit ända bort i Amador, fast vi gav oss förstås av när de där Shornsen hade intagit staden. Men sanningen att säga är det knappast värre än vitrockarna, så vitt jag kunde. Han avbröt sig tvärt när Perrin plötsligt böjde sig fram och grep tag i hans rockslag. Shornsen, Mr. Jill, är ni säker på det? Eller är det bara ett av alla dessa rykten, som att Amador skulle ha blivit intagen av Ale-krigare eller Aes Sedair? Jag såg dem själv, svarade Jill med en osäker blick på Lini. Och det är i varje fall vad de kallar sig själva. Det förvånar mig att ni inte redan visste det. Ryktet har löpt före oss ända sedan vi lämnade Amador. De där Shonsharnierna vill tydligen att folk ska veta att de är där. Konstiga människor och konstiga djur har de med sig. Här blev hans röst mer uppjagad. Liknade något slags skuggyngel. Stora kreatur med lädervingar som kan flyga med folk på ryggen. och andra som liknar ödlor, bara det att de är stora som hästar och har 3 ögon. Jag såg dem själv, jag lovar. Jag tror dig, sa Perrin och släppte taget om mannens rock. Jag har också sett dem. I Farm, där 1000 vitrockar hade utplånats på några minuter och det enda som kunnat driva tillbaka Shornsen var de döda sagohjältar som kallats till liv igen av Valeris Horn. Rand hade sagt att de skulle komma tillbaka. Men hur hade de kunnat göra det så snart? Ljus. Om de hade intagit Amador måste de ha lagt större delen av Terrabon under sig också. Endast en dåre sköt efter en hjort när han visste att han hade en sårad björn bakom ryggen. Hur mycket hade de erövrat? Jag kan inte skicka er till Camlin riktigt än, Mäster Gill. Men om ni stannar hos oss ett tag till ska jag se till att ni kommer oskadd dit. Om det nu var så tryggt att vistas i hans närhet någon längre tid. Jag tror att ni är en god man, sa Lini plötsligt. Jag är rädd att vi inte berättade hela sanningen och kanske borde vi det. Mäster Gill for upp. Lini, vad är det du säger? Utbrast han. Jag tror att det är värmen som går henne åt huvudet, sa han till Perrin. Och allt detta ridande. Hon kan få för sig de tokigaste saker ibland. Ni vet hur folk kan bli när de blir gamla. Tyst med dig nu, Lini. Lini slog undan handen som han försökte lägga över hennes mun. Sköt du ditt, Mäster Gill. Jag ska nog ge dig för gammal. Ja, Maegdin flydde faktiskt från Talanvor på sätt och vis. Och han jagade henne faktiskt. Det har vi gjort allihop i 4 dagar nu. Och det har så när tagit livet av både oss och hästarna. Nåja, inte är det så konstigt att hon varken vet ut eller in heller. Ni män är så duktiga på att förvrida huvudet på en stackars kvinna. Och sen låtsas ni att ni inget gjort. Ni borde örfilas upp hela bunten, bara för den goda sakens skull. Flickstackaren är rädd för sitt eget hjärta. De där båda borde gifta sig, ju fortare dess bättre. Mäster Gill stirrade på henne med munnen hängande öppen och Perrin var rädd att han såg likadan ut själv. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår vad ni vill att jag ska göra, sa han dröjande. Han hade knappt hunnit till punkt förrän den vithåriga tog till orda igen. Låtsas inte vara enfaldig nu. Det tror jag inte på ett ögonblick. Jag ser nog att ni har mer i huvudet än de flesta män. Det är den värsta ovanan ni karar har, att låtsas att ni inte ser sånt som ni har precis framför näsan. Vart hade alla nigningarna tagit vägen nu då? Hon la de tunna armarna i kors framför bröstet och spände blicken i honom. Nåja, om ni nu måste låtsas får jag väl förklara det för er. Er först draken verkar göra ungefär vad som faller honom in, vad jag har hört. Och er profet plockar upp folk och viger dem på fläcken. Gott och väl, ta ni Maegdin och Talanvor och vig dem. Han kommer att tacka er. Hon också, när hon väl lugnar ner sig. Perrin kände sig halvt bedövad. Han sneglade på Mäster Gill som ryckte på axlarna och log besvärat. Om ni kan ursäkta mig, sa Perrin till den bistra kvinnan, så är det ett par saker jag måste ta itu med. Han skyndade därifrån och såg sig bara om en gång. Lini stod och hötte med näven åt Mäster Gill, skällde ut honom trots hans protester. Det blåste åt fel håll för att Perrin skulle höra vad de sa, men sanningen att säga ville han det inte heller. De var tokiga, hela rasket. Må vara att Barrelane hade sina 2 kammarjungfrur och sin tjuvjägare, men Fail hade också ett stort följe. Närmare 20 unga Tyrenier och Carhanier satt på marken utanför tältet. Kvinnorna klädda i rock och byxor och beväpnade med svärd precis som männen. Ingen av dem hade mer än axellångt hår och män såväl som kvinnor hade det samlat i nacken med ett band för att härma ailkrigarnas hårtofs. Perrin undrade var resten var någonstans. De var sällan långt borta från Fail. Han hoppades att de inte var ute och ställde till bekymmer. Feil hade tagit dem under sina vingars skugga för att hindra dem från att råka i bekymmer, påstod hon. Och ljuset skulle veta att de skulle ha råkat ut för en hel del om de stannat kvar i Carhain tillsammans med en massa andra unga dårar som de själva. Perrin ansåg att någon borde ge dem varsin ordentlig spark i baken för att på så sätt kanske få lite vett i dem. Utkämpa dueller, leka G.H.O., låtsas vara något slags ale-krigare. Ren idioti. När han kom närmare ställde sig Lashille upp. Hon var en blek liten kvinna med röda band fastnålade vid rockslagen, små guldringar i öronen och en utmanande uppsyn som ibland fick någon av tjuvflodsmännen att tro att hon trots värdet kunde vara intresserad av en kyss. Just nu var utmaningen hård som sten. Strax efter henne kom Arella också på fötter. Arella var lång och mörk, kortklippt som en spjutjungfru och enklare klädd än de flesta av männen. Till skillnad från Lashille visade Arella tydligt att hon hellre kysste en hund än någon man. De båda kvinnorna gjorde en ansats att ställa sig framför tältet, i vägen för Perrin. Men efter en sträv order från en kar med rock med puffärmar och fyrkantig haka satte de sig igen, motvilligt. För den delen gned sig Perrin om den trubbiga hakan som om han kanske skulle ompröva sitt beslut. Första gången Perrin såg honom hade han haft skägg, liksom flera andra av de tyrenska männen. Men Ale hade inte skägg. Perrin muttrade någonting om idiotier. De var fel trogna in till döden och det faktum att han var hennes make betydde föga. Visserligen bevakade Aram också svartsjukt sin position hos honom, men Aram delade i varje fall Perrins tillgivenhet för fel. Han kunde känna de unga närarnas blickar på sig när han steg in i tältet. Fail skulle flå honom levande om hon någonsin begrep att han hoppades att de skulle hindra henne från att råka i bekymmer. Tältet var högt och rymligt. Det hade en blomstermönstrad matta som golv och var sparsamt inrätt. Huvudsakligen med möbler som gick att fälla ihop för att transporteras på en kärra. Det gällde däremot inte den höga golvspegeln. Bortsett från de mässingsbeslagna kistor som draperats med broderade dukar och fick göra tjänst som extra bord var allting prytt med raka, glänsande guldlinjer, till och med kommoden och den tillhörande spegeln. Ett dussin oljelampor med speglar gjorde det nästan lika ljust som ute, om än betydligt svalare, och det fanns till och med ett par ståtliga bonader som hängde från takpålarna, lite väl siliga för Perrins smak och för strikta med fåglar och blommor som marscherade i raka led och räta vinklar. Dobrain hade utrustat dem som om de varit karhainska ädlingar på resa, men de allra värsta sakerna hade Perrin lyckats tappa bort. Däribland den jättelika sängen, en pjäs som var helt befängd att ha med sig på en resa och ensam hade tagit nästan en hel kärra i anspråk. Fail och Maegdin satt ensamma i tältet med varsin silverbägare i handen. Han fick en känsla av att de kände varandra på pulsen. Utåt var de idel leenden, men båda hade en vass glimt i ögonen, en antydan om att de lyssnade efter någonting bakom själva orden och inte hade minsta aning om huruvida de i nästa ögonblick skulle omfamna varandra eller dra kniv. Visserligen brukade väl de flesta kvinnor inte gå så långt som att dra blankt, men Perrin visste att Fail kunde göra det. Maegdin såg betydligt mindre medfaren ut nu än förut. Hon hade tvättat och kammat sig och borstat dammet från klänningen. Mellan dem stod ett litet mosaiksmyckat bord med fler bägare och en hög silverkanna med fuktdroppar på utsidan. Det gav ifrån sig den svala doften av kallt mintte. När han kom in vände sig båda kvinnorna mot honom och ett ögonblick uttryckte deras ansikten precis samma sak. En sval undran över vem som hade fräckheten att tränga sig på, blandad med missnöje över avbrottet. Fail lät i varje fall genast sin min mjukas upp av ett leende. Mäster Jill berättade vad ni varit med om, fru Dorlain, sa han. Ni har en svår tid bakom er. Men ni kan vara vissa om att ni kan stanna här tills ni själv önskar ge er av. Kvinnan mumlade ett tack över kanten på sin bägare. Men hennes lukt avslöjade att hon var på sin vakt och hon såg ut som om hon försökte läsa honom som en bok. Maidin har berättat vad de varit med om för mig också, Perrin, sa Fail. Och jag har ett erbjudande jag vill ge henne. Maidin, du och dina vänner har gått igenom en prövande tid de senaste månaderna och enligt vad du har sagt har ni inga planer för framtiden. Jag föreslår att ni kommer i min tjänst allesammans. Ni kommer fortfarande att behöva resa omkring, men under betydligt angenämare omständigheter. Jag betalar bra och inte någon sträng härskarinna. Perrin gav genast uttryck för sitt samtycke. Om Fail ville ta av sig komna resenärer under sitt beskydd så var det gott och väl. För just dessa människor ville han också hjälpa. Förmodligen skulle de faktiskt vara tryggare hos honom än om de strövade runt på egen hand. Maidin satte tet i halsen och var nära att tappa bägaren. Hon blinkade mot Fail och torkade bort fukten från hakan med en spetskantad linnenäsduk. Det knakade lite om stolen när hon av någon anledning vred på sig för att betrakta Perrin. Jag ber att få tacka er, sa hon till sist dröjande. Jag tror, hon granskade Perrin ännu en kort stund. Sen fortsatte hon med stadigare röst. Ja, jag tackar er och vill gärna ta emot ert vänliga erbjudande. Jag måste gå och tala om det för mina följeslagare. Hon reste sig och ställde tvekande ned bägaren på brickan. Sen rätade hon på sig bara för att breda ut kjolarna i en nigning som skulle ha gjort henne heder i vilket palats som helst. Jag ska försöka tjäna er väl i snåd, sa hon stilla. Får jag dra mig tillbaka? Efter Fails jakande svar neg hon igen och backade till och med två steg innan hon vände sig om för att gå. Perrin kliade sig i skägget. Ytterligare någon som skulle guppa upp och ner så fort han visade sig. Tältfliken hade knappast hunnit falla igen bakom Maidin förrän Fail ställde ner bägaren, lät höra ett skratt och trummade med hälarna mot mattan. Åh, Perrin, jag tycker om henne. Vilket humör hon har. Om jag inte hade räddat dig skulle hon ha svett skägget av dig för de där banerens skull. Det slår jag vad om. Jo, jag säger då det. Vilket humör. Perrin grymtade. Precis vad han behövde. Ännu en kvinna som ville sveda skägget av honom. Jag lovade Mäster Jill att ta hand om dem, Fail, men kan du gissa vad Lini bad mig om? Hon ville att jag skulle viga Maidin och den där Talanvor. Bara ställa dem på marken och viga dem, vad de än hade att säga om saken. Hon påstod att de ville det själva. Han fyllde en silverbägare med te och sjönk ner på stolen som Maidin just hade lämnat utan att bry sig om att den knarrade oroväckande under hans tyngd. Hur som helst är de dumheterna det minsta av mina bekymmer. Mäster Jill säger att det var Shornshen som intog Amador och jag tror honom. Ljus, Shornshen. Fail satte ihop fingertopparna och tittade ut i luften över dem. Det är kanske precis vad som behövs, funderade hon. De flesta tjänare gör bättre ifrån sig om de är gifta än om de inte är det. Jag borde kanske arrangera det. Och för Breen också. De borde förmodligen redan vara gifta med tanke på hur hon störtade ut för att se hur det var med den där store lufsen så snart hon tvättat ansiktet. Hon hade den där glimten i ögat. Sånt tänker jag inte tolerera hos mina tjänare, Perrin. Det leder bara till tårar och förebråelser och sura miner. Och Breen skulle bli ännu värre än han.